Varmt välkomna till avsnitt nummer 250 av Nemo möter en vän, och veckans gäst är Lans Hedman Graf. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och Lans blir ju nummer 3 från familjen Hedman Graf att gästa min podcast. Jag har ju tidigare haft med både mamma Magdalena Graf och pappa Magnus Hedman. Jag och Magnus är goda vänner idag, och därför blev den här podden väldigt speciell. Jag gick in med förväntningarna att det skulle bli ett bra samtal, men jag var inte alls beredd på den ärlighet och den värme som Lans bjöd på. Det blev väldigt fint och vi kunde mötas i många väldigt starka ämnen faktiskt. Så jag är supernöjd över det här samtalet. Och som ni vet så släpper jag ibland gratisavsnitt tillgängligt för alla, som idag. Och ibland så släpper jag premiumpoddar som man måste lyssna på via Podmi för att kunna konsumera. Och nu söker jag sponsorer till de här gratisavsnitten. Och ja, varför ska man då sponsra just Nemo möter en vän, undrar ni? Jo, det ska jag berätta nu. Egentligen är det ganska enkelt. Jag kan nämligen lova att det inte går att hitta någon annan podd i min storlek som det är lika billigt att sponsra. Och varför är det då så, undrar ni? Jo, eftersom att ett samarbete med mig sker direkt mellan mig och företaget i fråga. Inga mellanhänder, med andra ord, inga mediebolag, agenter, byråer eller annat folk som ska ha en bit av kakan. Så ta nu tillvara på det här tillfället. Om du sitter på ett företag som vill nå ut till mycket folk och som är sugna på att testa poddvärlden, så tycker jag att ni ska ta tillfället i akt. Jag har ungefär 20 till 25 000 lyssnare varje gång jag släpper gratis avsnitt. Så ja, detta är en möjlighet, verkligen. Maila mig på nemohydensnabla@gmail.com om ni är intresserade av det här, så tar vi det därifrån. Jag heter Nemo Hydén på Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad. Och ja, den här podden klipps av Johan Frid. Och nu ska jag nog sluta babbla. Nu dunkar vi igång det här som nästan är ett jubileumsavsnitt. 250, ja, nästan i alla fall. Plats på scen för Lans Hedman Graf. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja.
Bara ta snus om du vill göra det.
Ja.
Om du syndar.
Nemo möter en vän med Lans Hedman.
Yes.
Inte Hedman Graf.
Jo, Hedman Graf.
Ja.
Alltså min mamma sör.
Är det så?
Alltså vi säger Lans och Hedman Graf.
Fast vad står det i dina papper?
I mina papper står det Carl Sör Lans och Hedman.
Ja.
Men vi ska lägga till Graf nu. Men ja, det är liksom oskrivet,
ja,
mitt namn.
Hon är på dig om det?
Ja.
Ja. Ditt namn, jag tänkte på det här med Sör.
Ja.
Vad fan är det?
Jag vet inte. Min lillebror heter Tristan from Avalon.
Så är det hans tre namn? Tristan from Avalon?
Ja, så det är min mamma som försökte vara lite kreativ med oss, tror jag.
Otroligt.
Ja, väldigt kreativt.
From?
Mm, Tristan from Avalon.
Ja. Är det någon slags, låt som en sån här
riddare.
Sagan om ringen-karaktär?
Ja, det är typ det. Det är typ någon riddare från förr i tiden, typ, i någon film. Så måste ta ju två namn från en och samma film, typ.
Mm.
Ja.
Fint ju. Mm. Du är den tredje personen ifrån familjen Hedman Graf som är med i min podd.
Det är inte dåligt.
Nej.
Det är inte dåligt.
Jag måste beta av hela familjen.
Ja.
Hur mår du? Du ser ganska glad och välmående, dock nyvaken ut.
Ja, men nyvaken är. Men jag mår bra. Jag mår bra.
Mm.
Yeah.
Jag fick ju väcka dig. Jag stod och dunkade på dörren här ett tag. Och så kom någon slags... vad är hon? Är hon lite hemhjälp? Allt i allo?
Nej, Olivia har bott här i sommar. Mm. Hon flyttar ut idag faktiskt.
Okej. Okay. Är det skönt eller oskönt?
Hon är fin. Mm. Hon är snäll. Så det är lite oskönt.
Men klockan är 11. Mm. Brukar du sova till 11?
Jag sover så som jag känner. Mm. Alltså jag har liksom inga tider jag måste passa. Jag har inget sånt jobb riktigt. Jag måste passa några tider och så. Så för mig är det ganska chill. Mm. Jag sover så länge jag vill.
Mm. Om klockan inte hade ringt idag eller om Olivia...
Men klockan hade... vaknar jag inte av. Nej. Alltså, min klocka kan gå från 6 på morgonen. Ja. Jag bestämmer alltid när jag går och lägger mig på morgonen. Okej, imorgon ska jag gå upp tidigt och vara duktig och gå upp och träna. Och, mm. och sen, alltså, min klocka ringer på riktigt från 6 på morgonen till 12. Den här, jag kan ha dem i mitt öra, men jag vaknar inte.
Det är helt
sjukt. Fråga min morsa eller vem som jag ska gå och träffa henne. Alltså, den kan ligga på mitt öra i 6 timmar och jag vaknar inte.
Det är fan farligt.
Jag vet.
Alltså tänk om det brinner.
Ja, tänk om det brinner eller fan det blir krig eller fan smär. Jag skulle inte vakna.
Nej.
Alltså det är helt sjukt.
Just den där, alltså väckarklocksignalen, den här alltså den räcker ju bort till liksom
Djursholm. Ja, exakt. Djursholm centrum liksom. Men jag vaknar inte av den. Så det är jätte oroväckande. Om jag någon gång får ett jobb som jag måste vara uppe 8 liksom.
Låt oss hoppas du aldrig får ett vanligt jobb.
Låt oss hoppas det.
Ska vi berätta för lyssnarna vart vi befinner oss? Vi är... vid Djursholms Ösby, heter det?
Yes, precis. Vi är hos min mammas lya, där jag har nästat, där jag har mitt lilla näste.
Mm. Vilka är det som bor här?
Här bor jag, mina tre bröder och hennes man och ja, det är vi.
Mm. Mysigt. Du, just nu om dagarna, hur skulle du beskriva en vanlig dag just nu? Där kommer han ju.
Där kommer han.
Inte nog med att han inte vaknar av alarmet. Han kan inte ens stänga av det när han väl går upp för dagen.
Det är riktigt illa alltså.
Ja, fan alltså.
Det är riktigt illa. Nej men en vanlig
dag för mig, det är väldigt så här varierande. Jag gör ju så mycket olika grejer så att det blir verkligen nya så här grejer hela tiden. Nu har jag ju dansat i 18 veckor liksom. Så det var ju en väldigt speciell upplevelse. Men en vanlig dag, vaknar väl upp vid typ 10-11 någonstans. Och ja, sen gör jag det som kommer på bordet.
Mm. Skönt.
Ja.
Du, jag brukar ha en liten faktaruta i början på mina poddar. Ja. För att liksom lyssnarna ska få ett hum om vem du är. Ja. Om de inte har stenkoll på det.
Mm.
Nu är det dags för en faktaruta.
Namn?
Lancelot Hedman Graf.
Ålder?
19, nyligen.
Mm-hmm. Grattis.
Tack.
Familj?
Magdalena Graf, Magnus Hedman, Louis Larsson Graf, Charlie Larsson Graf, Tristan Larsson Graf och Isak Graf Saima.
Mm. Yrke? Vad fan yrke? Säger man?
Jag skulle säga säljare och... Vad säger man? TV-profil. Mm. Typ.
Och musiker, producent.
Ja, musiker. Ja. Ja, men det är mer en hobby så länge. Ja.
Kanske lite influencer också.
Nej, det är jag inte. Det är jag inte. Alltså, folk säger så här, men du är influencer. Men det är jag verkligen inte.
Grejen är att folk säger så här, så länge du influerar någon människa att vara någonting så är du influencer.
Jo, men så är det.
Det kan man ju inte ro för. Nej.
Men jag har ju typ så här 30 bilder på Instagram. Typ aldrig gjort ett samarbete i mitt liv. Så det är så här, jag är ju verkligen ingen influencer.
Mm.
Men ja, man kan väl säga det. Jag influerar ju folk. Så att jag är väl influencer.
Vilket jävla breakdown här.
Ja, verkligen.
Erkännande. Jag är influencer. Du sa förut där när vi gick igenom din familj. Mm. Du sa Tristan Larsson Graf. Han heter väl ändå Hedman?
Ja, då måste jag svara ihop det. Ja. Det var mycket barn att komma ihåg. Ja. Så jag bara bombade ut dem. Tristan är en Hedman.
Ja, ja precis.
Det blir lite fel där.
Ja. Annars blir Magnus ledsen.
Jag är nyvaken som sagt.
Ja. Och bor, ja det har vi ju sagt. Djursholms Ösby. Säger man så?
Ja, det är Djursholm.
Mm. Fint ska det vara.
Ja.
Paradrätt.
Paradrätt?
Mm, det betyder, alltså, om du ska laga din specialitet, vad är det?
Om jag ska laga min specialitet... Det är nog en pasta carbonara, tror jag.
Mm. Vad missbrukar du? Jag tror det ligger där framför dig, va?
Ja, men jag... Snus.
Två dosor snus framför dig.
Ja, det är väl snus i en stor missbrukare.
Hur mycket snus är
det? Det går väl på en en, två doser om dagen ungefär.
Oh shit, ja. Kan det vara två doser om dagen alltså?
Men det beror på med vilket, vad jag gör, ja. Det är mycket vad jag gör. Ibland folk så vill jag typ inte snusa, för jag vill liksom inte, jag får ju den här lilla läppen.
Den där bruna pundaren.
Nej, det får jag inte, nej. Jag får den här lilla bucklan, ja. Och det ser inte så skärmigt ut
om man. Vad är värst så egentligen, den bucklan på läppen eller det här bruna bajset?
Jag har aldrig fått bruna bajset. Men jag har sett folk få bruna bajset, och det är fan inte trevligt. Så jag är faktiskt väldigt tacksam att jag inte har fått bruna bajset.
Jag tänker så här, om man är en tjej som ska lagga på krogen, så går man fram till en kille och ser man det bruna bajset på tänderna. Det måste vara osexigt som finns.
Ja, det kan nog vara bland det osexigt som finns. Eller dåren direkt. Ja. Det är någon av dem två.
Eller gula tänder.
Mm.
Det kan man ju välja lite.
Det finns ju massa samarbeten på Insta nu för tiden. Du vet ju om det där.
Vi behöver inte oroa oss. Nej. Snyggaste svenska kändisen.
Snyggaste svenska kändisen. Fan, jag hatar att svara på de här frågorna.
Nu är du med i en podd. Du har ingen val. Sorry mannen.
Nej, men det är fan Sara Larsson alltså.
Ja, det är ett bra svar.
Är det?
Vilken egenskap hos dig själv har du svårast för?
Vilken?
Har du något drag som du kan känna sig fan
vad för, trött jag är för? Jag är för impulsiv alltså. Jag är alldeles för impulsiv.
Ge mig ett exempel.
Jag köper dumma grejer som jag inte kan köpa. Eller som jag inte säger. Det är så här idioti. Jag ska boka en resa på en dag. Nej, när jag har ett möte dagen efter så jag inte ens kan åka på resan. Alltså det är så här, jag är så idiotisk. Alltså jag är så impulsiv, det är helt sinnessjukt. Jag är inte så impulsiv att jag säger grejer, utan det är mer grejer om jag vill ha någonting. Då släpper jag inte det förrän jag har det. Och det är det enda jag tänker på tills jag har det. Alltså det är verkligen, alltså så här, jag ville ha en ny bil här för ett tag sedan. Och det var det enda jag tänkte på i en vecka, och det enda jag försökte lösa i en vecka. Så att, men jag löste det, men det är inte bra.
Hur löser du det? Alltså är det så att du kan, men jag vet inte, mässa farsan och säga jag vill ha en ny bil?
Nej, så är det inte alls. Mina föräldrar har ju, det är klart de stöttar mig och, men när det kommer till vettiga saker. Men jag jobbar ju för det. Om jag vill ha någonting så jobbar jag ju själv för det. Det är inte så att jag, som folk tror, att ah, min mamma, jag vill ha en ny bil. Då går jag och köper en ny bil till mig. Eller jag vill ha nya kläder. Så jag jobbar ju för allt jag vill ha. Och ja, så att.
Ja, alltså jag förstår ju att din uppväxt är normal för dig. Eftersom att du inte har något annat att jämföra med.
Ja.
Men för en vanlig människa så är det nog allt annat än normal. Får man nog säga. Var är du född någonstans?
Jag är född i Sverige och sen flyttade till England och bodde där tills jag var 7-8 kanske. Eller i Skottland och England. Bodde jag.
Vad minns du från dina första år i livet? Alltså hur var det liksom att vara, men alltså det livet, fotbollsproffsson liksom?
Mina första år i livet, alltså, som sagt, man tänker ju inte på att jag är en fotbollsproffsson då, men det var Englandperioden och Skottlandperioden var den bästa perioden i mitt liv. Det är verkligen så här, jag ser bara lycka när jag kollar tillbaka på den tiden. Det var verkligen grymt. Det var en bra period.
Vad fick det dig att få så här en typ flytande engelska ganska tidigt?
Ja, men det fick jag. Men den försvinner. Och så fort jag åker tillbaka, jag flyttade till Skottland och var där i 3 månader för ett tag sedan. Då kommer den tillbaka. Men nu är den helt katastrofal. Men bara jag är där till ett tag så blir den bra.
Har du några vänner kvar där borta?
Jag har massa vänner där.
Fan, jag är så nyfiken då på det livet. Alltså, jag fattar att det liksom inte är, att för dig inte är så jävla spännande kanske att prata om. Men det här, det är ju ändå ett jävla extravagant liv liksom. Det här att vara son till en fotbollsproffs och artist liksom, och där borta. Hur såg dagarna ut? Var, ni liksom, var du med på matcherna mycket eller så här? Hur funkade det liksom?
Alltså det var väl, för mig var det ett vanligt liv. Det var så här, gick i skolan. Vi bodde i ett jättebra område där det var så här, det var massa ungdomar i vår ålder. Så att det var liksom så här, gemenskapen i det området var verkligen helt sjuk. Det går inte att jämföra med någon annanstans i Sverige. Det var så här, man åt middagar varje helg, hela så här, alla vänner och föräldrarna krökade tillsammans och vi ungdomar hängde hela tiden.
Och då bodde spelarna i ett område typ eller?
Nej, det var inte spelarna, det var bara det själva området. Det var så här, ett inhägnat område, det var typ så här 20 hus och alla var grymma vänner. Så det var så här helt, det går inte att förklara den gemenskapen, det är som en film typ.
Hur blev det liksom med att din pappa var proffs och din mamma, hon var väl egentligen bara hemmafru, antar jag, då eller?
Ja, det tror jag. Ja. Jag tror inte jag gjorde någonting.
Fick hon dra tungt last, tror du, eller? Med barnen, tänker jag.
Då var vi inte så, just den puren var vi ju inte så många barn. Det var ju jag och min min storbror i början. Mm. Sen när vi skulle flytta hem när jag var typ, sen var det min Tristan då som kom när jag var typ 6 någonstans tror jag han kom. Mm. Så det var ju bara jag och min storbror liksom. Mm.
Vad tror du att du har ärvt från din mamma och respektive pappa? Både bra och dåliga sidor.
Min mamma har jag ärvt min impulsivitet av. Har jag gjort. Hon är också lika impulsiv som mig. Och min pappa har jag ärvt min ADHD av. Vilket jag ser som en bra och dålig egenskap.
Mm. Alltså både impulsivitet och ADHD är ju både bra och dåligt.
Exakt. Ja. Exakt.
Vad tror du mer att du ärvt från dem?
Vad har jag mer ärvt? Ja, men pappa och jag är ju väldigt lika som personer. Vi är ju verkligen så här, när vi pratar om hans barndom som han var som person, då är jag typ exakt samma person. Mm. Och mamma är, det är ju mest impulsiva och många bra egenskaper också. Mm. Som jag inte kommer på exakt nu. Mm. Men jag är typ som mina föräldrar. Mm. En blandning av dem.
Vad var du för typ av unge? Hur var du som barn? Alltså, om typ vi säger lågstadiet, mellanstadiet. Vad var du för typ av kille?
Lågstadiet var jag väldigt duktig. Skötte skolan och så. Högstadiet, när min storbror gick bort så blev jag väldigt stökig. Så under den perioden var jag väldigt, väldigt stökig. Jag var typ så stökig så jag fick knappt gå in i skolan typ. Jag fick sitta i en sal utanför skolan. Så att i högstadiet var jag väldigt stökig. Och sen skippade jag gymnasiet. Och då blev jag, då hittade jag mig själv igen och blev duktig.
Mm. Hur var det att flytta hem till Sverige då? Sen? Hur gammal var du då?
Då var jag väl runt 7-8 någonstans. Mm. Jag tror att när jag flyttade hem till Sverige så kunde jag inte ett ord på svenska.
Är det sant?
Jag kunde inte svenska.
Men snackade inte dina föräldrar svenska hemma med dig?
Det är det jag inte fattar. För att, du vet, jag pratade med polare som jag lärde känna då. Och de sa såhär, alltså, det gick inte att prata med dig. Nej. Jag hade ju sån grov brittiska så de förstod ju inte min engelska heller. Mm. Alltså, I was like, this mate, yeah? Mm. Mm. Jag var verkligen grovt. Men jag förstår inte varför jag inte kunde svenska. Jag kom ju från en svensk familj, jag bor med en svensk familj. Men jag gick ju engelsk skola, hängde bara med engelska människor. Mm. Så jag tycker det är verkligen skumt att jag bara kunde engelska.
Måste nästan fråga din
fan. Ja, du måste nästan göra det, vad fan är det som händer?
Det hade varit skitmärkligt om två svenska föräldrar pratade engelska
jag
hemma.
Jag vet, det är verkligen weird alltså. Det är jättekonstigt.
Eller så gjorde de det för att de trodde att ni skulle bli kvar i England för alltid liksom.
Ja, så kan det ju vara också.
Ja, ja det är märkligt. Mm. Men vad tänkte du om livet då när du gick i, om vi säger mellanstadiet och så här, och högstadiet, vad hade du för drömmar och vad ville du bli?
Jag ville bli fotbollsproffs då, det var mitt stora mål.
Var du duktig?
Och jag var ganska duktig, det var jag, men jag slutade när jag var 15 någonstans. Men
varför?
Jag var,
varför?
Det kom så mycket annat. Mm. Mina kompisar började festa och man är svag i psyket, så att man följde med på det.
Vilken position var du?
Jag var mitt och vänsterytter. Mm.
Spelar du någon fotboll idag eller?
Nej, det gör jag inte. När jag gjorde den här Let's Dance hjärtkontrollen tyckte de att jag hade en kondition som en 8-åring.
Va?
Ja.
Det är sant.
Jag tror inte det var så bra ifall jag gått ut och sprungit på planen just nu.
Ja, du fick vara med i alla fall. Det finns ju kändisar som har
blivit nekad efter den där.
Ja, vem fan var det som blev nekad? Det var Torsten Flink va?
Ja, det var det nog.
Fan vad deppigt alltså.
Ja, verkligen. De har verkligen sett fram till någonting.
Då vet man att man har levt hårt.
Ja, det vet jag.
All right, men ska vi snacka lite om Let's Dance? Var det självklart för dig att ställa upp?
Nej, det var det inte. Inte alls.
Hur gick tankarna?
Det folk kanske inte tror om, alltså det är att jag är väldigt så här, jag är en blyg person. Jag är en jätteblyg person. Jag hatar att så här, att synas. Som när vi spelar in min serie, då blir jag så här, jag kan inte bli filmad framför folk. Det är det värsta jag vet. Så att när jag fick den där Let's Dance-grejen, jag bara, aldrig i mitt liv. Det var min mamma som sa det till mig, jag bara, jag kommer aldrig göra det här. Men sen så lurade hon in mig, hon är ju bra på att luras mamma.
Ja, de ville det.
Mamma ville. Mm. Så att det var mamma som fick in mig på att göra det. Och sen så, ja, bara slutade med att jag stod där i en trikå och tajta byxor och dansade, tjatcha liksom.
Var farsan lika pushande på att göra det?
Farsan var typ så här, han brydde sig typ inte så mycket. Mm. Men när jag väl sa ja till det, då blev han ju helt insatt. Han var ju där lika mycket som jag var typ.
Han var ju där varje gång.
Han var ju verkligen varje där fredag. Varje gång.
Missade någon?
Det var han, Helene och Tilde Paula som var där liksom.
Var Magnus där varje gång?
Ja, han var där varje gång. Otroligt. Han missade inte en gång.
Nej.
Men det är ju så, folk var så här, men vad gör han, alltså, folk blev ju så här, vad gör han där liksom? Mm. Men det är liksom, det är klart att han är där. Det är min farsa liksom. Han är ju där som stöttar, som alla fotbollsföräldrar liksom, som är där varje fotbollsmatch kollar. Det är lite samma sak. Men han var väldigt stöttande i det där.
Fint ju.
Och jag mådde verkligen under den perioden, om man ska säga, jag mådde verkligen piss under den perioden. Det var verkligen så här.
Varför?
Men det var allt det här, allt liksom det här attention. Jag klarade liksom inte av det, och det var så mycket. Jag hade liksom, det var en helt ny grej för mig att bara tvingas vara där 7 på morgonen, så dansa 8 timmar. Det förstör verkligen min hjärna psykiskt. Alltså jag pallade inte det. Det var verkligen riktigt jävla tufft var det. Mm. Men det var lika kul också.
Vad var det bästa respektive det sämsta med din medverkan?
Det bästa var att jag fick träffa så mycket, otroligt mycket fina människor. Min danspartner och alla som dansade liksom. Grymma, verkligen kul att lära känna så mycket nytt folk. Och det sämsta var ju att min hjärna inte hanterade det. Att göra allt det.
Hur mycket betalt får man för en sån grej?
Varierar säkert. Kan tänka mig att det är allt från 150 000 till 1 miljon typ.
Vad tänker du?
Jag pratar inte pengar.
Nu har du blivit coachad väl av dina föräldrar. Är det det enda?
Coachad sedan dag ett.
Ja, precis. Är det enda du inte pratar om?
Jag pratar om materiella grejer. Men inte siffror.
Nej. Jag tror att det är också så att de flesta som har berättat sitt arvode i min podd, alltså Let's Dance arvode, det har ju ofta blivit en liksom artikel om det. Det blir, tidningarna är ju väldigt heta på att skriva om just det.
Ja, de gillar det.
Ja, så du är ju nog rätt i att inte kommentera det. Om du vill slippa en artikel.
Ja, ja. Då bangar jag den.
Du kan berätta för mig sen.
Ja, jag berättar efter.
Utanför off-cam, podden.
Och så klipper du in lite. Land tjänade 348 000.
Exakt. Gissa hur mycket mina lyssnare hatar när jag säger så där. Vi kan prata om det sen utanför podden.
Ja, det måste jag ha på er.
Ja, de blir tokiga.
Jag tänker med.
Men det kan ni ha. Något måste vi spara till sen.
Verkligen.
Också. Verkligen. Efter kaffet sen. Ja. Ja. Men är du bitter över att du inte vann? Du kom trea va?
Kom trea, precis. Då var, alltså det var så här, det var blandade känslor. Självklart var det jättekul att komma till final. Men å andra sidan, jag trodde inte en chans på jorden skulle komma trea heller. Så här, jag var helt bombsäker på att slå ut bland de första. Men så var ju, jag var ju glad att jag kom så långt. Men det var ju synd att man inte kom till final. Så det var så här, blandade feelings.
Har du dansat någonting efter det? Förutom när du står på krogen och vevar med armen och packad?
Nej, ibland, du vet, ibland när jag är lite så här småpackad och ska vara lite så här, ah, fan, jag har ju dansat. Då ska jag alltid, då kan jag göra bort mig ganska betalt ibland. Så en gång gjorde det, jag var packad och bara, men jag ska lära dig dansa. Och skulle jag lära någon dansa och så halkade jag till och ramlade rätt på ryggen. Och det var så pinsamt. Så jag skippade dansa. Efter, faktiskt.
Men är det många tjejer på krogen som kommer fram och bara säger, ja men visa mig dansmovesen då?
Det händer ofta. Det är typ en gång varje gång jag går ut. Det händer väldigt ofta. Men jag har ju fått för mig att man är packad och får lite självförtroende. Då tror man att man är såhär, fan, tja, så visar man lite. Men det går ju inte.
Nej.
Det är bara, det försvinner. Det är som att ge mig ett exempel.
Men jag tror att många människor tror att man är bättre på saker full för att det känns så. Det är man ju aldrig.
Nej, man är ju aldrig det. Det spelar ingen roll vad det är.
Det är bara någonting man tror, ja. För att det är lite skönt att vara full.
Så jag har lärt mig i alla fall dansa inte på fyllan.
Hur är du på krogen? Hur beter du dig? Är du så här lugn eller är du helt vild? Eller...
Det beror på...
Casanova?
Det beror på varför... Alltså det är så här... Ja, jag är väl... Det beror på vad jag känner när jag går ut. Ibland är jag jätteglad. Då är jag, dricker jag och blir, har kul liksom, och pratar och är rolig. Ibland dricker jag mer för att jag mår skit. Och då blir det att man är tyst och i bakgrunden. Liksom. Så det är hur jag mår. Liksom.
Du, sista frågan om Let's Dance. Har du kontakt med tjejen du dansade med?
Vi pratar lite då och då.
Vad heter hon? Linn va?
Linn, precis. Vi pratar då och då.
Cool. Du, vi ska snacka lite om din pappi, din pappa. Jag är ju aktiv inom samma 12-stegsgemenskap som han. Och vi är ju ganska bra vänner.
Ja.
Alltså vi, som jag nämnde till er tidigare, så, nej men vi går på samma möten liksom, för att behålla vår nykterhet. Vad han
frågar dig ofta här. Ja. Vet folk om att han gått ut med det?
Ja, gud ja. Han är ju superöppen med det. Och satt ju även, då började jag berätta för dig att han satt ju i Tilde där och pratade om det här, vad heter Tilde, klockan 16:30 på TV4, så pratade han om att det var i min podd som han fick insikt om vad beroende sjukdomen var.
Ja.
Så det var därför han liksom sökte hjälp.
Mm.
Ja, så det var väldigt fint. Men vad min fråga var så här, när han mådde som sämst i sitt missbruk,
ja,
var det någonting som du märkte av?
Ja, det är liksom, jag var ju under den perioden, så var jag väl typ, det var väl typ från jag var 10 till 15 i princip, så det är ju en sån här ålder man verkligen,
det är känsligt,
känsligt liksom. Mm. Och ja, det är klart, jag, det var ju, jag märkte ju verkligen av det. Mm. Men jag ville typ inte märka av det. Mm. Så man försökte ju trycka undan det. Och sen var det, ja, det var en jobbig period liksom. Mm.
Man blir väl lätt så. Jag har ju själv vuxit upp med en missbrukande pappa som är nykter och drogfri idag. Mm. sen 10 år. Men man blir väldigt så här, man kastas ju mellan dels så förnekelse,
ja,
man förnekar det, kan inte vara så illa. Och dels så här blir man så arg,
ja,
och ledsen, och man blir beskyddande. Precis. Och man blir så här, det blir, man hoppar runt där liksom, för man vet inte vad man ska känna.
Nej.
Man är ju ett barn liksom.
Ja.
Man har ju ingen relation till just missbruk heller, så man fattar ingenting. Jag fattade ingenting. Det enda jag visste var att min pappa var liksom annorlunda,
ja,
mot andra pappor. Finns det något speciellt minne som sticker ut som var extra jobbigt?
Det var när han råkade köra in i McDonalds-kuren. För att det är ganska jobbigt stor. Jag kom hem från skolan, så mådde han ganska dåligt. Och skulle han köra mig till fotbollsträningen. Och,
när var det här typ?
Det här var typ, det här var länge sedan. Kan ha varit 11 någonstans, 2011. Mm. Och sen så skulle vi köra in och beställa mat, för jag skulle träna. Och så körde han rakt in i den här McDonalds-kuren. Mm. Det var det roligaste. Eller det var inte roligt då. Men nu i efterhand när man tänker på det kan det vara lite kul. Mm. Liksom. Det är ett minne som jag har. Men jag har mycket minne från det där. Jag minns ju typ allt.
Mm.
Det är typ det jag tänker på när jag tänker på min barndom.
Mm. Pratar
men idag han... är han så jävla mycket bättre.
Ja.
Alltså idag är han verkligen den bästa pappan som går att ha. Han är grym.
Mm. Ja, jag vet det. Jag som sagt, grym, alltså. Jag går på samma möten som, ja, honom. Så jag vet att han är fantastisk. Han, mm, hjälper jättemycket människor och inspirerar jättemycket människor. Ja. Men jag blev alltid nyfiken på och hur det var förut också.
Ja.
För det blir sådana kontraster idag liksom. Men vad fan, McDonalds skylt, ja, man vet inte, det är både komiskt och sorgligt samma gång.
På samma gång.
Men hur har Magnus förändrats sen han styrde upp sig? Alltså dels hur han har förändrats och dels hur er relation har förändrats.
Mm. Men vår relation, alltså, jag försökte inte, jag så här, när jag var yngre, så jag försökte ta hand om min pappa liksom.
Mm.
Jag ville inte erkänna för mig själv att han mådde dåligt, fast jag visste om att han mådde dåligt. Så att det var mer att jag liksom, jag var mer så här beskyddande, och försökte så fort någon sa någonting så började jag lite, så här, började bråka med dem, och så fort det var det minst, jag var ju beskyddande.
Mm.
Och försökte ta hand om honom. Men så att det var liksom, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Pratade han någonsin med dig om hur dåligt han mådde? Eller
nej,
var han också bara, det lugnt,
det lugnt? Han var väldigt, så här, försökte, han sa ingenting till oss.
Nej.
Så att, jag ska förklara det. Jag kan inte, när jag tänker tillbaka på det, jag minns liksom inte grejer som vi pratade om. Jag minns inte våra konversationer, för de var så flummiga.
Mm.
Jag minns mer liksom vad som hände. Allt som hände, så här, varenda grej som har hänt, kommer jag ihåg exakt. Jag minns när polisen kom hem. Jag minns när han, alltså, låg i soffan. Jag minns allting. Alla bilder som jag inte vill minnas, minns jag.
Mm.
Men konversationer och sånt där minns jag liksom inte.
Mm.
Jag vet inte varför det är så. Det är bara jag så.
Vad hände när polisen kom hem?
Det var så här, jag stod och hoppade sutsmattan med alla mina polare.
Mm.
Så lille snuten in liksom.
Mm.
Blir så här, ja. Eller, de är bara här för att checka elementen, så att mina polare typ.
Det är ofta polisen kommer för att kolla elementen.
Ja, exakt. Men jag sa något sånt.
Ja.
Alltså, det var ju såhär, återigen beskyddande, man ville, och polarna visste ju, för det stod ju varenda tidning.
Mm.
Men jag försökte fortfarande såhär, nej. De bara, men han tog några tabletter. Jag bara, så var det inte riktigt, han tog en proteinshake och det råkade vara något fel i den.
Mm.
Jag försökte ju alltid såhär vrida och vända på det. Men ja, jag hade ju min storebror som också var väldigt stöttande i det där. Och liksom förklarade för mig vad jag skulle göra och inte göra.
Mm.
Och idag är vår relation spotless. Det är den bästa. Alltså, det går inte att ha. Vi har en grym relation.
Mm.
Vi pratar hela tiden. Vi är med varandra hela tiden. Och han hjälper mig allt.
Och hur märker man på han personligen tydligast att han mår bättre? Hur, vad är skillnaden liksom? Det är som natt och dag eller?
Ja, det är som natt och dag. Idag, alltså förut kunde han ju sova i två dagar. Och vi hade bara Coco Pop som gör det kan man liksom.
Ja.
Men nu, alltså han är ju verkligen en helt annan person. Han är uppe varje dag, tränar mer än mig, är bättre kropp än mig, lever hälsosammare än mig. Så det är så här, det går inte att jämföra.
Fan vad glad jag blir att höra det. För jag har ju bara hört hans sida av det här och jag blir jätteglad att det är så tydligt även för dig.
Ja.
För att han är en superstor tillgång för den gemenskap vi går i och han hjälper jättemånga människor. Mm. Det är jättehäftigt.
Jävligt.
Men jag kan verkligen relatera till det här med hur man blir som barn till missbrukare. Så jag och min pappa jobbade tillsammans på ICA när jag typ var tonåring och han var, ja men han var ju vuxen liksom såklart. Men en dag så kom jag till jobbet och då sa en kollega så här: din farsa har fått sparken. Och jag bara, va? Vadå? Och då sa
hon, det hände mig också, sjukt.
Är det sant?
Ja.
Ja. Ja, men jag ska berätta klart bara så får du berätta din historia sen. Men då sa så här, en kollega bara så här, Mats då som min pappa heter. Då sa han så här, Mats har fått sparken för han har tydligen snott saker här. Han har snott MP3-spelare, oxfilé, DVD-filmer. Och jag bara, det kan inte stämma. Min pappa skulle aldrig göra så.
Ja.
Jag bara sprang in till chefen och bara skrek. Hur fan kan ni sparka pappa? Han är ju jätteomtyckt här och jätteduktig. Och han är ju fan månadens anställd har han blivit också. Och då sa chefen bara, ja, han är omtyckt, han är jätteduktig. Men han har också snott saker här. Och det har ju på film. Du kan få se filmen om du vill. Och jag bara, du vet, kaoset i mig. För man slåss ju mellan det här. Det kan inte stämma. Det är omöjligt. Min pappa skulle aldrig göra så. Och det här bara, vad i helvete håller han på med? Hatet liksom. Det är ju svårt att vara barn till missbrukare. Så...
Ja, det är inte lätt alltså.
Nej.
Det är tufft.
Har du någon liknande historia?
Eller? Det var bara det med sparken. Ja. Jag kom till skolan för en polis. Bara, farsan fick sparken.
Ja.
Han hade fått sparken på TV4 då.
Just det.
Ja.
Fy fan.
Ja.
Det var ju du visste inte det eller?
Jag hade ingen aning om det.
Nej.
Jag hade ingen aning om någonting. Men det var ju så här, det var jobbigt när allting stod i tidningen också.
Ja.
Så folk hade ju bättre koll än vad jag hade liksom. Ja. Det var det jobbigaste.
Men hur kände du då?
Alltså det var ju så här en skam, alltså det var ju så här, som du sa, det är liksom så här, man vet inte hur man känner, det bara blir, det bara sprängs inombord sen så fort man får höra grejer. Så att
det känns som mest kaos.
Få en klump och prata om det.
Ja, jag förstår det. Det är, men vi får försöka vara tacksamma över att våra föräldrar är uppstyrda idag.
Ja, vi är bättre, precis.
Ja, verkligen, för det hade varit jävligt tungt att leva med det än idag.
Ja, jävlar.
Ja, jag önskar att vi skulle kunna gå till ett lättare ämne nu, men det ska vi tyvärr inte. För jag vet ju att din storebror gick bort för några år sedan.
Ja.
Och Isak. Och jag skulle vilja prata lite om det, om det är okej för dig.
Ja, självklart.
Kan du berätta lite om Isak? Hur var han som människa?
Isak var min storebror. Vi var just under den perioden så var vi med varandra varje dag liksom. Och umgick och så. Han var ju liksom min förebild så. Ja, det var ju en vanlig alltså lillebror och storbror. Vi slogs hela tiden och vi hängde hela tiden, alltså vi var med varandra hela tiden. Vi hade en jättebra relation. Isak var bland de finaste människorna jag har träffat. Han var liksom var det än var så snackade med honom, alltså han ringde mig varje kväll och bara, hur går det med fotbollen? Satsa på fotbollen och var så här, verkligen så här. Han var en grym förebild. Ja, och sen så blev det som det blev.
Mm. Hur många år äldre var han än dig?
Ja, han var, måste tänka, 5 år äldre.
Ja.
Det är som mig och min lillebror Tristan. Ja. Samma ålder.
Du, vart var du någonstans när du fick reda på att han hade gått bort?
Som tur var jag inte hemma hos mamma. Det är jag väldigt tacksam att jag inte var.
Varför är det tur?
För de kommer ju att knacka där på morgonen när alla var hemma liksom.
Ah, oh, shit.
Knackade på dörren.
Polisen?
Ja, när alla var hemma och såg politiker kom in. Alla stod där och väntade liksom, på vad man skulle säga. Så jag är väldigt tacksam att jag inte var där. Jag var hos farsan så att jag satt i mitt rum och spelade. Körde till skolan. Och så bara satt han i soffan så här. Och så kom vi ut och berättade för oss. Och då efter han berättade för oss blev det bara helt, jag minns ingenting vad jag gjorde då. Då blev det bara helt svart. Och sen var vi hemma från skolan i typ så här 8 veckor. Och så bara satt vi, jag kunde inte göra någonting. För jag spelade GTA under den perioden. Och jag kunde inte göra någonting. Alltså jag kunde inte säga, för GTA skjuter mig och sånt. Alltså jag kunde inte verkligen inte göra någonting. Hoppade jag från ett flygplan eller någonting, blev jag livrädd, bara tänkte jag på någonting. Alltså allt jag gjorde tänkte jag på honom. Så det slutade med att jag spelade typ så här Teletubbies eller så här riktigt skitspel bara för att det
var helt hjärnlöst.
Exakt. Så det var bara så här, de veckorna är helt svart i mitt huvud. Och sen så, jag vet inte, jag har liksom aldrig, jag tror att det är därför jag är som jag är idag också, att jag har liksom väldigt mycket ångest liksom hela tiden. Och jag tror det i grund och botten är liksom varför jag har all den ångest jag har idag liksom.
Har du någon gång pratat med någon professionell om ångesten så här? Terapeut eller vad som helst?
Jag gillar inte att prata med folk.
Nej. Nu pratar du med mig nu.
Jag pratar med dig nu. Men att gå till någon så här, det säger min pappa också att jag ska göra, men det är så här, det har aldrig varit min grej. Jag gjorde det precis när han dog, några veckor efter. Men jag säger så här, det är inte min grej.
Hur mådde Isak sista tiden?
Han hade en egen lägenhet och jag vet inte vad, så här, jag vet inte. Jag ser mig själv i honom nu när jag blir lite äldre. Jag tänker att ofta så här, okej, var det så här han tänkte? Jag kan känna igen mig i honom på något sätt. Jag fattar vad han menar när han har sagt så här, men fan, jag mår lite dåligt nu. Och så jag säger, jag vet inte. Det är nu när jag blir lite äldre så jag börjar så här, förstå mer och fatta mer.
Har det någon gång blivit klargjort vad som egentligen hände?
Nej, aldrig.
Är inte det jobbigt att ni inte vet? Leva i den här ovissheten?
Nej. Jag har lärt mig, jag och min bästa kompis Linton, hans mamma dog också i samma period. Hans mamma dog ett år innan min brorsa. Och vi har snackat så mycket om det här med döden. Så att, det är klart, det är tråkigt att förlora en familjemedlem, men jag är inte rädd för döden längre. Nej. Inte alls. Och vi, så här, när vi pratar om döden, jag och han, när folk så här, när de kommer fram till oss och blir så här, vi har liksom blivit så rubbade av det. Alltså vi har blivit så här,
avtrubbade.
Exakt. Vi har blivit så här, så när någon börjar prata om döden, då börjar vi garva. Alltså det är så här, vi har fått en så här, vi båda har, han har liksom förlorat så mycket folk och vänner och så, vi båda har blivit så här helt, jag vet inte, hjärntvättade. Jag vet inte vad jag ska säga.
Man kanske blir det om man upplever ett sånt trauma, tänker jag. Att man liksom blir lite avtrubbad inför det.
Ja.
Och det är säkert på gott och ont, tänker jag.
Ja.
Och det kanske också är en sån grej som du, om många år kanske du känner att du vill prata med någon om det.
Ja, exakt.
Man vet ju aldrig liksom.
Exakt.
Du är fortfarande så pass ung liksom. Men alltså, du berättade om dagen du fick reda på det. Och hur kände du gentemot dina syskon och din, framförallt då din bror Tristan? Alltså, kände du ett ansvar att du behövde ta hand om honom, eller hur kändes det?
Jag har alltid tagit hand om mina bröder. Jag kommer alltid ta hand om dem. Så att det var bara att man behövde vara lite extra hand, lite mer helt enkelt.
Hur var begravningen?
Den var jättefin. Kler upp var där och sjöng. Det var en fin begravning.
Du, vi ska leka en liten lek som heter antingen eller.
Antingen så, eller.
Går ut på att jag säger två stycken alternativ och du ska säga vad du föredrar helt enkelt.
Okej, kör, let's go.
Är du med?
Ja.
Yes. Let's Dance eller Fångarna på fortet?
Let's Dance.
Guldbollen eller Graf Sisters?
Guldbollen.
Jocke eller Jonna?
Jag vet knappt någonting om någon av dem. Men Jocke är skön, jag har träffat honom.
Sverige eller utomlands?
Utomlands.
Höger eller vänsterpolitik?
Jag kan inte skilja den på dem.
Lugnt. Legalisera Mariana, ja eller nej?
Både ja och nej.
Öl, vin eller sprit?
Sprit.
Förbjuda tiggeriet, ja eller nej?
Jag vet inte.
Talang eller idol?
Talang.
Bra. Du skötte det bra.
Ja, tycker du det?
Ja, tycker jag.
Ja.
Ska vi snacka lite om lands versus livet då?
Kan vi göra.
Första säsongen var väl en liten succé, eller?
Det gick bra. Det gick bra för.
Och det blir en säsong till, eller? Det
vet jag inte.
Jag ser ditt leende.
Jag vet inte.
Vill du det?
Ja, det var roligt. Men jag vill, alltså, om det nu skulle bli en säsong två och vi fick chansen att göra det, det känns som att det hade blivit mycket roligare att göra. För då när jag gjorde det, jag tror jag var typ så här 17 bass typ, och hade fortfarande väldigt mycket runt omkring mig. Man är 17 och man ska ha en kamera i ansiktet och allt det där. Nej, men, så då visste jag liksom inte vad jag gav mig in på när jag gjorde det. Så det känns som att jag hade kunnat gjort det 1000 gånger bättre idag. Så jag hade velat göra om det. Men sen får man ju se om det blir så.
Var det självklarhet för dina familjemedlemmar att ställa upp i programmet, tror du?
Nej.
Fick du tjata?
Jag tror inte någon fattade. Alltså, jag fick inte, det var inte tjata så. Men det var så här, jag visste inte vad jag skulle göra.
Nej.
Alltså jag var ju så här, som en vanlig 17-åring. Jag hade ingen, vad vill ni filma mig för?
Mm.
Det var så här, jättekonstigt för mig.
Ja, hur kom idén upp ens?
Jag fick ett samtal från ingenstans här. Vi vill göra en tv-program om det. Jag sa, va? Jag hade precis kommit hem från Thailand och varit där och fight. Jag vill göra ett tv-program, jag hade ingen aning. För jag hade liksom upplevt, jag hade aldrig upplevt den här världen på samma sätt. Så här, tv om mig. Det var så här, jag var så förvirrad. Sen slutade det bara med att jag stod där med en kamera i ansiktet. Och nu har det blivit det jag gör, typ.
Vad, alltså... Är det mycket regisserat ett sånt program? Eller hur funkar det? Det är väl inslagsproducenter, antar jag. Så ja. De följer med dig och ja. Säger de åt dig att göra vissa grejer? Eller blir det mer så att de, kan du göra det igen? Eller hur funkar det?
Det är, alltså, nej. De följer mig liksom, det jag gör. Och sen självklart så är det så här, ibland så planerar vi tillsammans, ska idag göra det här. Men det är aldrig så att de säger till mig vad jag ska säga. För jag skulle aldrig säga någonting som inte jag... Eller ibland, eller någon gång var det så här... Då, jag vet, jag gillar att säga från mitt... Jag gillar inte att säga någonting... Jag gillar inte att göra vad folk säger åt mig att göra. Framförallt inte det sånt. Så om de säger till mig, säg att du gillar det där. Nej, jag kommer inte säga det. För jag gör inte det. Det är som i Last Dance när det är svinkarna. Men säg att du gillar det här. Att du gillar det där och det där och det där. Bara, nej. Jag kommer inte säga det, för jag tycker inte om det. Så fan
jobbig
ska jag säga det
trots i storunge.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men de följer mest mig liksom. Det är inte så mycket uppgjort.
Nej. Du, vad är det... alltså, vad är det som avgör om det blir en säsong 2? Ligger bollen hos dem eller hos dig? Eller hur?
Det är väl hos båda egentligen.
Mm.
Så man får se. Jag vet inte.
Det handlar om cash.
Ja, typ.
Ja, hosta upp cashen nu.
Ja, hosta upp cashen.
Om du vill ha en säsong 2.
Ja.
Du, vi ska leka en till lek.
En till lek?
Ja, lekar är roligt.
Mm.
Det heter ett ord om. Och det går ut på att jag säger 5 stycken svenska kändisar.
Jag har så dålig koll på kändis-Sverige.
Vi får se.
Om jag har verkligen dålig koll.
Ja, vi får se om du har koll på de här. Det kan bli den plattaste ett ord om någonsin. Okay. Vi får se.
Ja.
Men jag ser en svensk kändis och du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet.
Okej.
Okay. Är du med?
Jag kanske behöver tänka, jag måste tänka efter vem det är då. Ifall jag tänker.
Det kan ju bli så att, det, att du inte svarar på någon. Och det hade ju blivit lite antiklimax, kan man säga. Ett ord om Alexander Bard.
Bra klädstil.
Det är inte ett ord.
Okej, skägg.
Ja, bra. Jimmy Åkesson.
Mustasch.
Han hade det en period, va?
Jag vet inte. Tänkte på en mustasch när jag hade sa hans namn.
Bianca Ingrosso.
Snygg.
Leif G.W. Persson.
Legend.
Alk Schulman.
Hjälp mig på traven.
Alk Schulman är... Men, poddare...
Författare. Den jäveln!
Alex och Sigge.
Den fucken, alltså! Det är mina poddare... Har berättat om att han har suttit i en sån här livepodd. Och så har han haft mig på en stor skärm. Och så har han pratat om mig. Men jag vet inte vad han har sagt. Jag är jävligt intresserad av vad han har sagt. Så jag säger... vad ska jag få för ord till honom? Jag går så sidan i min hjärna. Han, ett ord. Klubbrig.
Bra. Han brukar ibland lyssna på min podd, vet jag. Så om han hör det här så kanske han...
Då vill jag att du hör av dig till mig. Alex
Schulman.
Alex Schulman. Då vill jag att du hör av dig och så vill jag att du berättar vad du sa i den här podden. För alla mina polare var på den här showen och jag är den enda som inte vet vad han sa. Det var någonting om att jag inte har insikt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
På min värld, det var jätteweird. Jag fattar inte.
Vi får väl se om han snappar upp det
här. Ja, snappa upp det för fan.
Han kanske snappar upp det här och pratar om
det. Jag vill veta, jag är jätteintresserad.
Ja. Du, ska vi snacka lite om musiken då?
Mm.
Hur kom intresset till musikskapande till? Och sånt där?
Jag har alltid haft svårt att uttrycka mig. Och sen så var det min kompis LinkedIn då, som så här, sa att han laddade ner det här programmet. Och så gjorde jag det. Jag vet inte, på något sätt så kunde, i början då så att jag uttryckte mig i ljuden på något sätt. Det är jättekonstigt förklarat, men jag liksom så här, det kunde vara ett känsligt ljud. Och så här, men det var så här, jag försökte uttrycka mig i ljuden på något sätt. Mm. Och det var i början, och då gjorde jag techhouse musik. Så det blev liksom, musiken var väldigt så här mörk. Det var så jag, alltså det blev väldigt mörk musik, för det var så jag kände. Och sen så började det med att Linton började skriva musik och blev lite mer poppig. Jag bara, fan, jag vill inte göra det här. Tycker det är skittråkigt. Jag vill göra så här mörk lokal musik liksom. Och sen så började jag göra det också och började skriva musik. Och det var bara en helt annan grej. Man skrev liksom ut alla sina känslor. Jag vet inte, så det blev något sätt för mig att liksom bara få ut allt skit jag hade i min hjärna och lätta på hjärtat liksom. Mm. För när jag var yngre hade jag min thai-boxing som fick mig att göra det. Och sen så dippade jag med det och inte gjorde det så mycket mer. Och då blev det bara att jag hittade det här.
Mm.
Och det, alltså för mig, jag gör det bara för att jag tycker det är kul. Jag gör inte det för att jag vill så här, leva på någonting. Jag gör det för att jag tycker det är kul.
Mm. Men hur går det till då? Sitter ni ihop och spånar och liksom, alltså, gör ni det själva eller tar ni hjälp utifrån? Eller hur går det
är helt blandat. Alltså, ibland sitter jag och gör en låt helt ensam. Och ibland är det jag eller inte som gör en låt. Och ibland har vi någon, vi har ju ett team på 4 stycken när vi väl sätter oss och gör en låt liksom. Då är det jag, Linton och sen en kille som heter Niklas som är en låtskrivare. Och sen en kille som heter Kevin som sjunger och skriver låtar.
Och är det han Kevin Högdahl?
Precis, precis.
Ja.
Och de, det blir mycket enklare när man är fler. Liksom. Det blir mer idéer och det blir liksom en roligare process när man är fler. Och det blir en mer kreativ process.
Mm.
Mycket mer hjärnor bakom det, så det mer liksom, som händer. Men jag gör mycket själv också.
Mm.
Men jag håller mig mest till den här lite hårdare typen när jag sitter själv. Mm. Det svajar alltid över när jag sitter och börjar med en poplåt, så blir det så här, men fan, lite techhouse-ljud i det här vart där. Sen slutar jag med att det är en techhouse-låt. Mm. Så jag har svårt att sitta och göra en poplåt själv, det har jag.
Du bara, det här är alldeles för ljust. Jag måste mörka ner det här.
Exakt.
Jag måste ner i min bad cave och dra på mörka stråkar. Och...
jag har fått lägga in mycket inputs nu, så det kommer komma mycket mörk musik framöver.
Det kommer mycket så här, mycket... deppiga stråkar och melankoli och
verkligen.
Här, symfoni. Du, vi har ett gäng lyssnarmail som vi ska beta av så här avslutningsvis.
Ah, okay.
Första mejlet lyder så här. Hej Lans, berätta om din relation med Pau. Hur träffades ni? Varför tog det slut? Vad är det bästa och sämsta med henne?
Alltså, under den, jag var ju så här, jag kan inte... jag var väldigt ung när jag träffade henne. Alltså jag var ju verkligen så här ett omoget äpple om man säger så. Jag var ju barn liksom. Så att vi träffades när vi var, tror jag, precis hade fyllt 17.
Hur?
Jag hade smygt in på en bar och så var hon där. Och jag var med ett gäng polare och sen så slutade vi surrade bara. Och jag var så här, shit, i pow. Han runka till när jag var 13. Men du fattar vad jag menar. Det var ju så här, men det var så, du fattar vad jag menar, och det var så här lite coolt. Jag vet inte, och sen så slutade vi, surrade. Och sen så snackade vi lite så här över någon vecka och sen skulle jag till Thailand, eller jag minns inte exakt, det var så länge sedan. Och skulle jag till Thailand, tror hon haka på. Om jag inte minns helt fel. Ja, och sen tog det ju slut. Det var ju mest för att jag var ung och liksom det var mitt första förhållande. Jag hade aldrig haft ett förhållande. Så vi höll ihop i typ 6 månader i alla fall. 8 månader, tror jag. Och vi hade en jättefin relation oss två emellan. Men som sagt, jag var väldigt omogen och väldigt ung.
Hur var hon som flickvän då?
Jag tror inte hon är rätt flickvän för någon som är 16 och aldrig har haft ett förhållande tidigare, tror jag inte. Jag tror att det är en fin tjej, alltså, hon är en jättefin tjej, jag har inget illa att säga, men jag tror jag var lite ung. Mm. Jag var lite ung.
Var det ömsesidigt att bryta det?
Det var mer, alltså, så här, det var mer separationsångest skulle jag säga. Vi hade ju varit i Thailand tillsammans jättelänge och vi har hängt väldigt länge. Så jag tror mer att det var separationsångest.
Mm. Mm, nästa mail lyder så här. Lans, när ska du flytta hemifrån?
Jag håller på att kolla på nu. Jag var faktiskt på lägenhetsvisning igår. Mm. Så att det ligger i sig en kort framtid.
Mm. Spännande. Mm. Vart är drömstället att bo på?
Jag hade velat flytta permanent till Marbella, det vill jag. Men man måste ju vara realistisk. Och så jag tror... Jag vet inte vart jag vill bo. Typ Östermalm någonstans har varit schysst. Mm.
Varför just Marbella?
Älskar jag Marbella. Jag har varit där i så många år nu och jag har så mycket vänner där nere. Och min familj har bott där ett tag också. Mm. Och mina kusiner bor ju där, eller har bott där. Flyttar hem nyligen. Så jag vet inte, det är mitt andra hem liksom. Mm. Jag gillar det.
Cool. Nästa mail lyder så här. Har du lyssnat på din mammas musik någon gång? Jag växte upp med Graf Sisters.
Ja. Jag har lyssnat på min mammas musik, det har jag gjort. Jag funderade, precis när jag började göra musik så ville jag göra en remix på den. Men de hade tappat bort alla vokaler och allt skit. Så det gick inte att göra. Men jag har lyssnat på den. Mm. De gör ju sin grej liksom. Mm. Jag kan inte hata på det.
Mail nummer 4. Är det bra eller dåligt att ha kända föräldrar?
Det är väl bra och dåligt, tror jag säga. Det bra är att man får, om man vill gå på, när man är lite yngre, eller om man vill gå på Gröna Lund gratis, eller så här, något event, eller så här, man vill göra någonting, då är det alltid underlättare det. Mm. Och sen var det ju väldigt mycket nackdelar också, framförallt när farsan var dåligt. Så. Mm.
Mail nummer 5. Hur ser du på framtiden? Drömmar och mål? Frågetecken.
Jag vet inte, jag tar dagarna som de kommer. Och ja, jag vet inte. Drömmar och mål. Hatar den frågan.
Tycker du det är jobbigt att tänka på framtiden?
Nej, men jag gillar liksom, jag gillar att tänka för dagen. Mm. För det blir verkligen annorlunda hela tiden. Mm. Så att, ja, jag får väl se.
Mm. Det kan man svara, det är helt okej. Mail nummer 6. Hur går det med thaiboxningen? Är du aktiv? Kör du mycket? Varför just thaiboxning?
Jag testade ett thaiboxningspass precis när min sovbrorsa, eller några månader sedan, hade dött. Och jag vet inte, det kändes bara som att allt mitt hat, allt jag var ledsen. Jag bara tog bort hela hjärnan i en timme när jag tränade. Jag vet inte, så blev jag manisk på det. Jag älskade den känslan, så jag fortsatte. Och sen så, som jag sa, impulsivt, jag flyttade till Thailand när jag var typ 16 och bodde där ensam. Precis hade fyllt 16, så jag förstår inte mina föräldrar att göra det nu, jag tänker tillbaka på det. Mm. Men sen flyttade jag dit och var där ensam och körde det konstant. Mm. Men nu så har jag väl haft en liten dipp.
Saknar du inte?
Jag har ju hittat min andra liksom, sätt att ändra på det.
Så uttrycka sig.
Ja, så jag, det blir det istället nu. Mm.
Nästa mail. Hur fåfäng är du? Är utseendet viktigt för dig? Tycker du själv att du är så lik Leonardo DiCaprio som folk säger? Jag tycker det.
Jag satt ju och sminkade mig en timme innan Nemo kom hit. Så att, nej, men jag är nog inte alls så fåfäng om man ska vara ärlig. Har aldrig sett, eller jag har sett på en bild såg jag en likhet, men annars tycker jag absolut inte jag är lik.
Den är svartvit där, eller?
Det var en bild som jag såg för några år sedan. Mm. Som jag tyckte jag var, som jag började, det här jag blev då. Mm. Och så är det en annan bild när han sitter riktigt, som mina polare har skickat till mig. Men jag trodde de hade photoshopat in mitt ansikte på. Men det var ju inte jag heller då. Men jag tycker inte jag, på så här, jag tycker inte alls att jag är lik honom nu. För nu är jag spritfet och mullig.
Du får börja med thaiboxning.
Ja, exakt.
Mail nummer 8. Hej Lans, med tanke på din pappas historik inom missbruk, hur ser du själv på alkohol och droger? Vad har du för relation till det? Är du extra försiktig med tanke på Magnus historia?
Jag är väl... klart, jag är extra försiktig. Jag har ju sett det här i min familj. Liksom, så jag är inte så att gå och testa droger. Så jag vågar inte. Men ja, jag är försiktig.
Mm. När mår du som sämst respektive bäst?
Jag vet inte, jag mår väl som bäst när jag är med min familj typ. Och sämst när jag är ensam. Jag klarar inte att vara själv. Jag klarar inte att vara själv. Jag måste alltid vara med någon.
Hur hanterar du den här ångesten idag, som du har ändå pratat om ganska mycket i den här podden, att du har en ganska kontinuerlig ångest, alltså regelbundet. Hur hanterar du det när det blir som värst liksom? Vad gör du då?
Jag vet inte hur jag ska hantera den, för jag vet inte var den kommer ifrån. Det är det som är så klurigt. Men jag vet det. Jag försöker bara surround myself with good people.
Mm. Hur är det just precis nu?
Men nu sitter jag och pratar, så jag tänker på någonting annat. Mm. Men efter så kommer jag väl försöka hitta på någonting. Mm. För att inte vara ensam liksom.
Mail nummer 10. Skulle du hoppa in i Paradise Hotel eller något liknande program om du fick förfrågan? Har du fått frågan?
Jag skulle aldrig hoppa in i ett sånt program. För om jag fick 10 miljoner imorgon cash skulle jag inte gjort det. Folk tror så här. Vad fan ska jag vara med i Paradise Hotel? Folk tror det om mig, men jag är verkligen den sista människan på den här jorden som skulle göra det. Jag förstår inte varför folk tror det om mig heller. Jag skulle aldrig göra det. Never.
Jag tror att det beror på att du
kan ha varit tillsammans med någon som har varit med där.
Ja, dels ja. Det, men också att du har ett sånt utseende som skulle passa in där.
Ja, jo, inte jag lite så här nice boy för att vara med där. Det är mycket så att jag är också tatuerad i och för sig.
Exakt.
Jag fattar exakt vad jag har. Fan, jag är ju en Paradise Hotel-fan.
Du är ju det.
Är ju
sorry,
det.
Hate to break it to you, man, men
jag
så är
det. Ja.
Mail nummer 11. Berätta om din stökiga högstadieperiod. Ja, jag är också lite nyfiken på det, för att du snuddade vid det förut,
ja.
men hur kunde det se ut just då, när det var som värst? Vad var det som var så stökigt?
Ja, fan. Det var väl en... jag vet inte, alltså, det var väldigt stökigt.
Slogs du?
Slogs aldrig riktigt varit min grej, eller säger jag som en thai-boxat. Men jag vet, jag var väl, jag umgicks med fel folk liksom och gjorde en massa dåliga grejer. Typ. Mm.
Kan du ge något exempel?
Fan, ska jag ge för exempel?
Men säg något som du verkligen ångrar och som du inte kan stå för alls idag.
Det jag mest ångest över den perioden var, det är att mina föräldrar fick vara oroliga för mig också då.
Mm.
Att eftersom jag, så fort han dog så blev jag helt fucked också. Det är det jag har mest ångest över. Det är att mina föräldrar fick gå igenom hela den här grejen igen. Mm. Och vara oroliga för mig. Istället för att vara en stöttande son och hjälpa dem. Och liksom vara snäll. Jag inte göra dem otrygg i den perioden. Men istället då väljer jag att göra dem otrygg. Det är det jag har mest ångest över faktiskt. Mm. Över det.
Var det mycket alkohol och droger och sånt?
Nej. Mm.
Nej. Sa han och blinkade.
Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte alls.
Nej, okej. Ja, men jag ska inte fråga mer om det. Jag märker att det är en liten öm tå. Mm. Och du kan få skriva om det i din självbiografi om 50 år.
Om 50 år, ja.
Om 50 år. Du, avslutningsvis så har vi någonting som heter Nemos känsliga fråga. Ja. Som vanligtvis är en lite känsligare fråga helt enkelt.
Ja.
Nemos känsliga fråga. Men vi provar.
Ja.
Jag vet ju från ganska många säkra källor att det knullas ganska friskt i Let's Dance. Att många är otrogna i det programmet och att det pippas en hel del backstage. Ja. Framförallt med folk som tränar och dansar ihop.
Okay.
Var detta något som du märkte av?
Det var mer i programmet, det var det jag tänkte på mest. Jag bara, när börjar pippandet tänkte jag. Inte att jag skulle göra det själv, men jag tänkte, när märker man av det? För jag har ju hört historier om att det var folk som gjorde det i soffor och det var tydligen helt crazy. Den här säsongen, jag pratade om produktionen, de som jobbade där, och det var tydligen, det här var en lugn säsong.
Mm.
Så jag fick aldrig uppleva den här...
Du bara, synd!
Ja, nej, men jag fick liksom aldrig se det här, vad folk hade snackat om eller ställa sitt knullprogram. För det var inget, jag kan inte säga att det var ingen som knullade, men ingenting man märkte av.
Mm.
Så att,
sa han med liten besvikelse i rösten.
Nej, men,
det är därför jag säger ja till programmet.
Det var därför, nej, men precis. Nej, men jag märkte inte av det. Mm. Så att, ja, synd vill jag måste säga, men ja.
Mm. Du, vi börjar bli klara.
Ja.
Hur känns det här?
Jättebra, jag vet hur att prata med det.
Mm. Jag vet att du var lite nervös och lite obekväm innan. Och du frågade mig vad vi skulle prata om och så här. Men jag tycker du skötte det väldigt bra.
Vad kul, tack.
Faktiskt.
Du också.
Tack så jättemycket. Följ Lans på Instagram och följ mig. Jag heter Nemo Hedén där. Och säger vi stort tack till Lans Hedman
Graf. Tack så mycket för att komma. Tack.
Hej då!
Hej då!